Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan, Teddybjörnen Ekeliv.
Ja.
Som vi hörde där i sin vanliga halloramsa från Stockholm. Och mig då, Per Bjurman i Las Vegas just nu.
Ja,
eller rättare sagt utanför Las Vegas. Jag är i Summerlin på en liten resort där jag avvaktar fortsättningen av slutspelet.
Just det, och Summerlin, det är ju inte där William Karlsson och Mark Stone och Pietrangelo och de flesta av Vegas-spelarna håller till, ens så?
Jo, träningsrinken ligger här i Summerlin och de bor här omkring. Det är väldigt affluent runt här, men inte, det är ingen särskilt lyx jag är på, även om det är väldigt stillsamt och fint. Och jag fick en bra rate här som Marriott-medlem, så att, här håller jag till.
Just det, och just nu vet jag ju att du sitter inne och spelar en podd, men har du legat i poolen som en krokodil eller vad du sa här om veckan att du skulle göra? Att du skulle ha en liten... Ja, lite slutspels liksom, paus på något sätt i alla fall och inte bara sitta och hamra i bloggen.
Nej, det har inte blivit någon tid till det, utan,
det
men när vi är klara med den här kanske jag ska ligga vid poolen och hamra på dagens intro till bloggen.
Ja, just det.
Kanske lite i solen sådär.
Ja, men det är alltid något i alla fall att sitta på en solstol och göra istället för inne i en hotellsoffa.
Ja. Ja, det är i alla fall väldigt fint här. Jag har dörren öppen ut mot trädgården här och det rasslar i palmerna och klarblå himmel och fåglarna kvittrar. Men jag hade tänkt att sitta ute för och kontra mig. Det var ju något år när du var på resa i Kalifornien när vi fick in fågelkvitter i bloggen.
Ja, jag satt på en balkong i Santa Barbara.
Ja, just det. Ja, men det blåser lite för mycket ute där. Jag tror att det skulle störa ljudet om jag gick ut. Men vi kan ju prova på slutet för att se.
Ja, just det. Det är ju, precis, om det blåser och fångas upp i micken så kanske det låter som att du sitter i någon storm uppe i Halifax eller något sånt där. Men
jag testar på slutet så går jag ut en sväng så får vi se hur det är.
Hur det funkar, ja just det. Mm. Och egentligen har jag ganska mycket frågor om hur du har varit på ett annat ställe i Vegas. Du har också varit i veckan, men det kanske vi kommer in på mer när vi ska prata om den serien. Men du har ju lite att dela med dig av därifrån, kan jag tänka mig alla.
Ja. Ja, jag har varit runt på slutspelsmatcher på andra ställen som du vet och upplevt mäktig stämning. Men det finns nog ingenting som slår en fullsatt Tim Hobel när det går bra för Knights. Men vi, som sagt, vi återkommer om det.
Ja, vi tar saker i rätt ordning så som vi brukar försöka.
Ja, men vi tar om, det här är ju tisdag när vi spelar in där, så måndag kvällen var det ju två serier. Mm. Som kom längre än de andra och en avgjordes. Och vi börjar med den då. Den kanadensiska North-divisionen. Där fullbordade ju då Montreal Canadiens en sweep mot Winnipeg Jets. Ja. Hemma i Bell Center. Och lyckorhus utbröt i hela Montreal. Det är ju lockdown där.
Ja.
Så de fick ju sätta in polis och grejer. Men det gick inte att hindra Montreal från att fira att de är klara för semifinal för första gången sedan 2014 med sitt ärevördiga lag.
Precis, det var lite folkfest ute på gatorna faktiskt. Ja. Trots att det var häftigt att se, men det är klart att det blir så i benämnde Toronto som hockeyns mecka när vi pratade den serien förra veckan när Maple Leafs hade blivit utslagna. Men så är det ju verkligen att Montreal tycker verkligen att de har rätt i det epitetet med alla sina Stanley Cup-titlar och historia och så vidare. Så att jag förstår att de inte kan hålla sig inomhus när de är klara för konferensfinal, eller som jag kommer fram till att det är semifinal just i år.
Ja. Nej, hockey är ju där som fotboll är i italienska metropolen. Liksom. Det är utan tvekan nummer ett och otroligt viktig del av identiteten där uppe.
Ja, det allmänna måendet.
Ja, så är det.
Ja.
Men de är verkligen anledning att fira. Det var ju fantastiskt starkt. Till att börja med och slå ut Toronto då med att vända 3-1 underläge Och sen svepa Winnipeg som ju nästan alla hade som favorit, precis som de hade Toronto som favorit.
Precis, du och jag, ja, vi pratade om att vi fick ta av oss dumstruten, eller jag kallar det för skamhatten när jag inte kom på att det heter dumstrut förra veckan. Det har varit mycket hattar där, för vi har hattande från min sida, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
I största allmänhet de sista veckorna, men det är väl dags att lyfta på den där, eller sätta på sig, rättare sagt, dumstruten igen här, för att både du och jag sa att Winnipeg skulle ta det här relativt klart.
Ja. Jag hade ju skrivit 4-3 bloggen, men tror jag ändrade mig här i podden och sa att det går snabbt. Så.
Ja.
För Winnipeg.
Ja.
Men det har inte varit någon snack. Sen Scheifele försvann framförallt så tycker jag Jets har sett otroligt klena ut.
Verkligen. Alltså, det är svårt att bara skylla på Scheifele-grejen. Montreal hade nog vunnit den här serien ändå.
Ja,
det kanske är ganska klart. Men det är ju svårt samtidigt att komma ifrån att dynamiken i hela serien och inte minst i Winnipegs spel fick ju sig en rejäl törn när en sån ledande spelare som Scheifele både liksom pådrivarmässigt och inte minst vad han bidrar med på isen när han gör en sån grej i första matchen, en sån riktigt hjärnsläpp som ger 4 matchers avstängning.
Ja, som går över till nästa säsong. Han kommer ha avstängd en match i höst också.
Ja, just det. Vad tyckte du om med 4 matcher?
Ja, med tanke på hur det bedöms nu för tiden, hur Department of Player Safety har agerat senaste året, så tycker jag det var i skenet av det var det rimligt med 4 matcher, tyckte jag.
Ja, jo, precis. Man har inte så höga förväntningar på dem längre. Vad de ska bedöma.
Nej.
Men 4 matcher, ja.
Har det hänt sen vi spelade in senast?
Ja, det har det gjort. Precis. Det har inte varit någon match i den här serien sen vi pratade senast, utan senast vi pratade så var det ju inför den här serien att Winnipeg skulle ta det här relativt enkelt då. Så att,
ja.
Det har hänt mycket sen dess, kan man säga.
Den där situationen känns väl lite överspelad, men jag tyckte att det var grovt, fult. De försöker försvara med att han försökte stoppa ett baklängesmål där i tom kasse, men dels var ju det för sent, och dels så har jag en stark känsla av att han var förbannad och ur balans. Det syns redan tidigare i tredje perioden när han åkte på en utvisning. Han sparkade i båsdörren och höll på.
Ja.
Så jag tror att han är lost his mind, Scheifele.
Ja, helt enkelt. Och sen så tror jag också, det finns ju liksom fastetsat i nordamerikansk hockeykultur sen tidigare i alla fall. Och det börjar ebbas ut mer och mer. Men det dyker upp då och då också det här med redemption och liksom skicka signaler till nästa match och sånt där. Alltså, och nästan vara ute efter att skada motståndarna när det blir förlust. Alltså den kulturen finns ju traditionellt i liksom USA och Kanada.
Ja.
Jag vet inte om det hade liksom lite sånt som kröp in under skinnet på Mark Scheifele.
Jag tycker återigen, det känns överspelad den här situationen i serien är över och de är svepta. Roligt att prata om Montreal då, som har Carey Price har visat att han är fortfarande en världsmålvakt. Mm. Och kanske bäst av alla när han är på toppen av sin förmåga. Inte lika jämn hög standard som i yngre dagar. Och därför kanske inte mätbar med en sån som Vasilevski. Men när han stångas upp på den fulla potentialen, ja, då är han ju helt enorm, mannen.
Ja, det är ingen snack om saken att han har visat igen här varför han är... Att han vi kanske vill lägga beslag på titeln som modern tids bästa keeper i konkurrens med Lundqvist och sådär. Han är ju otroligt bra. Och jag tycker ju kanske inte att det påtalas. Jag har varit inne på det tidigare i podden flera gånger, men jag tycker inte att det kommer fram tillräckligt mycket hockey med det, så det kanske är mer jag som övertolkar det här. Men hans sätt att vara på liksom smittar av sig både på ett positivt sätt hos medspelarna och på ett negativt sätt åt motståndarna. Så hans lugn, hans nästan retfullt kaxiga lugn, jag blir provocerad som motståndare i alla fall.
Erik Gustafsson sa det igår, jag pratade med honom efter matchen, den avgörande matchen, eftersom han gjorde mål där, Erik.
Just det.
Så kallade det viktigaste mål en svensk har gjort för Montreal sedan Mats Näslunds och Kjell Dahlins tid när de vann kuppen 86.
Ja, just det, precis.
Det bör det ha varit. Och han sa just det att det carries. Han har ju spelat några år här i NHL och framför bra målvakter, men han har aldrig stött på one of a kind. Det där lugnet sprider sig genom hela laget.
Ja, nej, han är ett unikum faktiskt på det viset. Ja. Carey Price. Men överhuvudtaget då, Montreal, alltså, på en sån sak som den här sanslösa siffran. Jag gillar ju siffror, och den här siffran måste man ju lyfta fram. Alltså att ja, de är uppe nu i 374 minuter utan att ha legat under det här slutspelet. Det är 7 timmar.
Ja, ja. Ja, alltså vi såg ju glimtar av det förra året, att de är bra, den här laget är bra på slutspelshockey, och då hade de ändå inte det åtskilliga pjäser som har tillkommit sedan dess som har gjort dem till ett ännu bättre slutspelslag.
Ja, alltså dels tuffingar som Corey Perry och ja, men Eric Staal till viss del, kan man säga, Joel Edmondson.
Men de är inte bara tuffa, de är ju ärrade på andra sätt också. Ja. Vet, de blir inte nervösa när det blir hett i köket liksom.
Nej, precis. En sån som Tyler Toffoli, deras främsta målskytt. Han är ju en slutspelsräv. Han har ju rutin.
Ja.
Han har ju bara...
Men det har ju Perry också. Perry har varit lysande i den här serien.
Ja. Ja, mot Toronto där.
Ja, det är också.
Ja. Nej, och ja, en sak som Winnipeg och som har påtalat, och inte minst Blake Wheeler då, när det blev klart att de slogs ut. En ganska bra intervju jag tyckte han gjorde faktiskt. Han var uppriktig och sa precis som det var, och åt både Winnipegs del och Montreal som motståndares del, så lyfte han ju fram deras fyra fram, liksom toppbackar då, som de spelar mest. Deras stora, tunga pjäser, 100 kilos pjäser, Weber och Petrie och Chiarot och Edmondson då, som har kommit in. Att, ja, de är tunga att möta liksom. Det är jobbigt att ta sig in framför mål. Jag menar, i modern hockey så den typen av backar har liksom inte varit det känns inte som moderna typen av back precis, men i slutspel åtminstone så kan de fortfarande fylla en ganska viktig funktion.
Ja, det är uppenbart. Alltså, det är mycket av det här som känns som en Mark Bergevin triumf. Det är många av hans spelare som har bidragit till det här. Inte minst, du pratar om Toffoli, men ja, Perry och Staal, och så Erik Gustafsson som han ju trailar till sig bara för i powerplay i princip. Och han gör powerplay i den viktigaste matchen för säsong.
Ja, precis. Ja, det är sant. Och en sak som jag vill påtala där med backarna liksom, och att Willie tyckte det var svårt att komma in på kassen trots att han är stor själv då, är att om man bara har en sån statistik som hur långt ifrån i snitt man sköt sina skott i den här serien. Winnipeg jämfört med Montreal så kom Winnipegs skott 2 meter längre ifrån målet i snitt än vad Montreals gjorde. För att de hade så svårt att komma nära kassen. Så det säger någonting om Montreals jobb framför egentligen båda kassarna kan man säga.
Mm. Men nu då så ska de som segrare i North-divisionen och lägst placerade i grundserietabellen komma att möta vinnaren Vegas Colorado i nästa omgång. Och kommer ju att vara gravt nederlagstippade.
Ja.
Men det har de inget emot. Det sa Erik igår också när jag sa det. Det antar jag att ni inte har något emot. Nej, det gick ju rätt bra mot Toronto ändå. Det gick bra nu också. Det är bara skönt att ingen tror på oss, då har vi ingen press på oss. Nej. Och det ligger såklart någonting i det. Och vi har ju sett nu på Twitter att de är på oss och fortsätter så här. Josef Häggblad skrev att vi ska fortsätta underskatta jinxen fungerar, skrev han. Åt dig och mig.
Ja, precis. Och jag kan väl meddela då, nu vet vi inte vilka vi kan få möta än, men oavsett om det blir Vegas eller Colorado så kan min hockeyhjärna liksom inte bestämma sig för Montreal, trots Carey Price, trots att de inte har legat under på 7 timmar. Alltså, mot de två lagen som nästan kallas det lite smått för den moraliska finalen mellan Colorado och Vegas. Så jag har svårt att se hur detta Montreal, som i andra divisionen inte ens skulle ha gått till slutspel med sina grundseriesiffror, ska välta en sån riktig contender liksom.
Nej, jag har ju också svårt att se det, för att det känns ju som, men det är möjligt att man liksom att ögat låter sig luras här, men det har ju sett så extremt snällt ut och långsamt ut i den där, i alla serierna uppe i Kanada jämfört med dem här nere i USA.
Ja.
Och att det känns som, och ska de spela dem på det sättet så blir de liksom uppätna av ett sånt här slutspelsmonster som Colorado och Vegas är.
Ja, precis. Det är det jag känner också. Och samtidigt då, när vi har pratat om Montreal tidigare och inte minst efter de här första inledande förlusterna mot Toronto när vi spelade in ett avsnitt och så att det var klasskillnad mellan de två lagen och Toronto rätt skulle gå vidare. inledningsvis där, så alltså jag har ju också klagat lite på Bergevins truppbygg och att det har varit för mycket fokus på tunga backar och liksom rutin och Perry och hela det här gänget liksom. Och att det fortfarande saknas spetsvist. Så Foley har bidragit med det. Alltså Cole Caulfield har varit en injektion och det är ju en supertalang. Suzuki är bra. Jag tycker liksom Lekkonen, Armia och sådana där spelare kan absolut chippa in och göra en del poäng också. Men ska det liksom, det känns som att det inte är tillräckligt med spets för att kunna vinna Stanley Cup. Men samtidigt så visar det sig slutspel efter slutspel hur viktigt det är med rutin och med tyngd och med djup och med liksom... Jag tycker Montreal har verkligen allt förutom kanske den här riktiga spetsen som borde krävas, tycker jag, för att vinna dubbel.
Och tempo.
Ja, men däremot kan man säga så här. Det är ju alltså riktigt bra djup. Det räcker ju uppenbarligen längre än att ha världens absolut bästa spelare och ingenting annat nästan.
Nej, det är väl det verkligen visar sig.
Ja.
Ja, jo, vi ska inte tippa än. Vi vet inte vilka de får möta och vi återkommer med ett sånt avsnitt. Men Josef, jag tror du kan vara lugn. Ja. Vi kommer inte att bryta det känns det som. Snarare tror jag att det börjar kännas som den där grenen i slutspelet 2019. När Islanders svepte Pittsburgh.
Ja.
Sen blev de själva svepta av Carolina som i sin tur blev svepta av Boston.
Just det, den liksom dominoeffekten.
Men ja, det är en faktor här som är lite intressant som man, det är omöjligt att veta vad den kommer få för effekt, men det blir ju första gången på säsongen som lagen kommer att korsa gränsen då, mellan USA och Kanada. Det amerikanska laget kommer in till ett Kanada som är i princip fortfarande nedsläckt, liksom, nedstängt.
Ja.
Och får leva i en bubbla igen. Mm. Och det kanadensiska laget kommer ner till USA där det bara exploderar i normalt liv nu.
Just det, om de ska möta Vegas till exempel är det fullsatt och dunderliv på ett sätt som, jag menar, ja. De spelar inte kan tänka sig just nu.
Nej, det där kommer kanske också spela in på olika sätt som är väldigt svåra att förutse.
Ja, men det kan vi i alla fall poängtera för någon som har missat det, att det alltså blir så att kanadensiska liksom, myndigheter nu har godkänt att de ska få spela på hemmaplan i alla fall. De kanadensiska lagen.
Amerikanska laget kan komma dit och behöver inte sitta i karantän och kan komma tillbaka till USA. Och Montreal då kan också resa över gränsen utan karantän. De har fått en exemption där, men det amerikanska laget kommer leva i en extrem bubbla när de där, för inte träffa
någon. Nej, de åker dit, spelar matchen och åker hem liksom.
Ja, det ska ju vara två, så de får ju sitta där något dygn i alla fall.
Jo precis, men då sitter de ju i en bubbla. Mm.
Ja, men det är ju, samtidigt är det är ju väldigt roligt med slutspel att när det händer saker som man inte förväntar sig, att det blir skrällar och att ett lag, det här är inte precis Columbus, det är hockeyns mecka som har den här framgången. Det är väl kul på alla sätt. Jag gratulerar verkligen alla Habs-fans och unnar dem att få pika alla andra och ha kul med sådana tippare som oss.
Ja, det får vi. Det tar vi definitivt. Det är inga... Dumstruten sitter ju långt djupt här nu. Den är nästan svår att ta nu mera faktiskt. Ja, Hatten är på.
Hatten är på, ja. Den andra serien som gick igår, den avgjordes inte. Men kanske då. Det är ju då Boston och Islanders indragna i ett fruktansvärt krig. Det är in i helvete vad fysiskt och hårt det är där.
Ja, så på isen smäller det som bara den och det fightas och Taylor Hall kastar handskarna till och med och så vidare.
Ja, men det känns som någon blir överkörd av en traktor eller buss. Varenda byte liksom. Är det sådana smällen?
Traktor, då tänkte jag att du tänkte att det var Daryl Sutter som kom med sin traktor där och körde. Så är det inte.
Nej, eller mer någon som blir överkörd av bussen på övergångsstället. Kanske man inte ska skämta om.
Ja, men nu har det i alla fall, jag menar det är inte bara på isen utan det är ju även verbalt mellan Bruce Cassidy och Barry Trotz som det har hettat till på ett sätt som...
Ja, Trotz så håller sig väl lugn. Han är för rutinerad för att nappa på det, men Bruce Cassidy, det kom ju precis som nyhet, han fick böta $25,000 för sina uttalanden igår.
Ja, just det.
Det går bra att slå huvud av folk och så, men säger man något, kommer man ha kritik mot domarna eller ligan, då jävlar.
Ja, men det är NHL-logiken under George Parra som vi har vant oss vid.
Ja, Rangers fick ju $250,000 i böter och Cassidy då 25,000. Men jag varit också lite paff när han uttalade sig igår efteråt av flera anledningar.
Ja.
Dels så har jag ingen bild av att Islanders blir får som favor. Han hävdar ju då att de har lyckats säga in ett narrative att de är New York Saints snarare än New York Island. Så att de är helgon och aldrig gör några fel.
Nej, precis. Och att det är någonting som domarna köper ungefär.
Ja, att deras skickliga coachstab har sålt in den här bilden. Och kanske Lou också då.
Ja, rent på statistiken så är ju New York Islanders då ett av de minst, eller det är det minst tror jag, utvisade laget till och med i grundserien var de i alla fall. Så att det...
Ja, men det beror på att de är disciplinerade har jag fått för mig. Men det kanske... Bruce bild är då att nej, de har sålt en bild. Men du vet ju min gamla käpphäst.
Ja, den var någonting jag förväntade mig i den här podden idag att du skulle säga, så var det just det. Det varsågod. Ja.
Mm. Jag tror coacherna ser det ju som att de påverkar domarna, att de får ut de får ut ett budskap som måste, även om de får böta $25,000, så finns ju det här ute där nu. Och att det kan påverka bedömningen. Mm. Det är ju den teorin och den skolan. Jag tror ju mer på, eftersom det har visat sig gång på gång, att när en coach börjar prata sån här strunt och gnälla och flytta fokus till fel saker, så får de alltid stryk.
Ja, precis. När man slutar liksom fokusera på, det blir ju då ofta att man inte fokuserar på sitt eget spel och det man själv kan påverka, utan man börjar fokusera på saker som man inte förmodligen kan påverka.
Michel Therrien Special kallar vi det här, för han har ju varit otrolig på det genom åren.
Ja.
Han gjorde det med Pittsburgh när de spelade final mot Detroit.
Ja.
Helvete. Han gjorde den där serien mot åtta när Paul McLean spelade honom som ett piano. Och han gjorde det mot Rangers då i konferensfinalen 2014.
Ja. Så fort han började gnälla på domarna, då sket sig totalt.
Bara skrika på garden under en morgonvärmning som är vansinnig för att Ulf Samson satt på läktaren.
Ja. Helt ur balans. Ja.
Men då har vi kommit förbi det faktum att Islanders vann ju faktiskt lite överraskande då, femte matchen i TD Garden igår. Och det var ju utvisningarna som avgjorde den matchen. Boston, de var, manglade ju Islanders i spelet. De var, tryckte på som fan, de dominerade och de var allra mest fysiska. Men de drog på sig för många utvisningar och Islanders utnyttjade det skoningslöst, som värsta jävla Tampa gjorde de.
Ja, tre PP-mål och det var ganska många snygga mål skulle jag vilja säga också, när de lirade bort Boston.
Ja.
Matt Barzal, som jag klagade på lite tidigare i slutspelet, han har ju verkligen kommit igång nu och,
det har
och leker hockey.
Men och det höll vi på att debattera i bloggen igår under matchen, att det är lite Barzal att göra. Han är väldigt bra på just det där, att göra mål som inte borde göras, ologiska mål, när andra laget dominerar.
Ja, och då är helt plötsligt så vaknar Barzal.
Ja, det är ju väldigt värdefullt.
Ja,
såklart.
Exakt, och det är ju, pratar lite om det också liksom, att när vi pratar Islanders, vilken homogen lagmaskin de är, och liksom att de kan ta sig långt bara på det, men den där extra dimensionen är ändå Barzal, och han måste ju leverera på den här nivån för att, alltså, sticka ut, för han var liksom, var ju nollad i målprotokollet länge, men nu helt plötsligt så kom det lite viktiga kassar från hans klubba.
Men det är många som sticker ut i den här serien tycker jag. Kyle Palmieri visar ju igen då vilket geni Lou är. Han gjorde sitt sjätte slutspelsmål igår.
Ja, jag tycker nästan alla är från nära håll. Ja. Där Anders Lee egentligen ska stå. Så snacka om att hitta den perfekta ersättaren till just honom när de tappar sin liksom målskytt och sin här, alltså den som har just den rollen framför kassan också, peta in returer och styr och skymmer och jobbar och så vidare. Det har ju Kyle Palmieri gjort i hans ställe på ett väldigt bra sätt.
Ja. Han ser ut som en slutspelskrig när han får ut sitt väldigt mörka skägg där. Han är svartmuskig och han ser farlig ut. Palmieri.
Ja, det gör
han. Eller Paul Mary, som jag hävdar att det låter när de pratar om honom.
Okej. Okay. Ja. Det skägget som han nu får odla nu när det är slutspel. Han fick annars raka av det direkt när han kom till Lou.
Ja, precis. För Lou får man bara skägg när det är slutspel.
Ja, just det. Ja.
Men det är ju även sådana i Boston tycker jag fortsätter imponera på mig gör Brad Marchand. Brad. Ja. Bad Brad har varit grym.
Ja. Han är nog ändå, även om Pastrnak har gjort 7 kassar och leder poängligan där ett par snäpp före Marchand, så tycker jag ändå att han är deras MVP, Brad.
Ja.
Alltså så som han anför dem. Och så, är det en riktig... Det sjuka är att han blir ju faktiskt fortfarande bättre och bättre med åren. Och nu är han ju uppe i, vad är han, 33-34 bast.
Ja. Ja, jag har ju hävdat det nu också. Att det, även om det skulle bära mig emot med hans historia, om Boston skulle vinna det här och det fortsätter se ut på det här viset, då skulle han vara min Conn Smythe-man där.
Ja, ja. Nej, jag köper det också. Rakt av.
Men Pastrnak också. Alltså han gör... Fan, vilka släggor han får på ibland med de där skotten.
Verkligen, och jag tycker att han är... Något som han är väldigt skicklig på, det är ju visserligen många av de liksom, bästa målskyttarna. Men han speciellt tycker jag, även i 5-mot-5-spelet, inte bara i PP när han kan stå still och skjuta direkt likt en Stamkos eller Ovechkin, utan i 5-mot-5, att hitta de här öppna ytorna, att ställa sig och helt plötsligt bara vara öppen och kunna skjuta sin slägga. Liksom. Att i en 3-mot-2 till exempel bara hitta den perfekta positionen där backarna tappar fokus på honom och sen så bara stå helt öppen och kunna bomba på.
Ja. Mm. Men vad ska vi tro? Nu har då Islanders matchboll, kommer hem till Colosseum på onsdagskvällen och kommer att spela inför, alltså det har varit sagolikt tryck där redan innan. Ja. Men den här matchen är ju den största de har spelat på flera år eller på hur länge som helst på ön. Ja. De har läge att slå ut Boston och gå till semifinal. De var ju semifinal i fjol, men då spelar de ju i en bubbla.
Ja, precis. Det här är något annat ändå för hemmapubliken att ta del av.
Ja, och de kommer att ha haft tailgating party i solen i hela dagen. Det kommer att vara vansinne på ön.
Men då är jag faktiskt lite rädd för Bostons målvaktssituation med tanke på att Tucka har problem. Han är ju uppenbarligen inte helt fräsch i kroppen. Det är ju någonting som...
Nej, han byttes ut efter 2 perioder igår. Det trodde man ju berodde på att det var några puckar som gick inledd. Men då sa ju Cassidy efteråt att han är inte 100%. Det var maintenance som behövdes. Ja, och det är klart oroande.
Precis, så dels om inte det är en riktiga Tucka som vaktar kassen. Om vi säger att de skulle... Ska han då kasta in Jeremy Swayman, rookie, inför de här vargarna på läktarna som bara ryter, som ju helt förstörde Tristan Jerry totalt i Pittsburgh-serien. Liksom.
Precis.
Det känns lite skakigt i en så viktig match.
Ja, det gör det. Men jag säger samtidigt som någon sa redan efter 3:e matchen, det var, kan vi inte bara gå till overtime i Game 7 mellan de här två? De är ju fortfarande så jämna och så lika liksom, på något vis. De är lika hårda och fysiska och maskiner som vi kommer tillbaka till hela tiden.
Ja, de är verkligen lagkollektiv på väldigt utpräglade sätt. Det finns några andra lag som är lite åt det hållet kvar i slutspelet, men de här två nästan mest symboliserar det.
Ja, och då har jag ytterligare en sån här käpphäst jag brukar komma. När det är så jämnt, då brukar det nästan alltid bli så att den som måste slår den som bara väldigt mycket vill. Och sen så avgörs det verkligen i en Game 7 när båda måste.
Ja, just det. Jag förstår. Alltså enligt din teori så blir det Boston-seger på bortaplan i Colosseum.
Ja, det kommer inte bli lätt. Och de måste sluta ta så mycket utvisningar nu när Islanders PP har blivit så fruktansvärt hett.
Ja.
Men om de kan göra det så tror jag, ja, då tror jag på en Game 7 på fredag i TD Garden. Och jag tror på övertid i 3 perioder.
Ja, jag känner att innan vi lämnar den här serien så måste jag bara återigen, nu lyfter jag på hatten igen. Den satt ju stenhårt på dumstruten där, men nu lyfter jag den för Barry Trotz, för jag vill bara konstatera här alltså, hur det här återkommande temat ändå, alltså hur det verkligen inte är någon fluk när Barry Trotz coachar ett lag. Alltså även om det kan se ut som det gjorde i game 5 där i Boston, att det var Boston som dominerade ganska kraftigt, vinner skotten, men vad blev det, 44-19 eller någonting, och ändå torskar de matchen och Islanders kör 5 mål. Man kan tycka liksom, det borde inte vara hållbart när man liksom, sådana som mig som gillar underliggande siffror och analytics community och sådär, säger ju liksom det att har du dålig course till exempel så då det kommer inte hålla i längden. Men nu är de ju här igen och håller på att gå till semifinal liksom. Och faktum är att New York Islanders är det lag som har gjort flest mål i hela slutspelet, trots att de spelar den här hockeyn.
Ja.
Och då kan man tycka, ja men det är lite fluktigt just då. Men så går vi tillbaks. Hela Barry Trotts period i New York Islanders, sedan 2018 när han tog över. Under den perioden så är det New York Islanders som har gjort flest 5-5 mål i hela Stanley Cup på 3 år under Barry Trotts. De har gjort 2 mål fler än Tampa Bay.
Ja.
Så att, ja. Kollar man på Corsi, 40-45% är inte speciellt bra. De borde inte kunna vinna så här mycket matcher och göra så här mycket mål. Men nej, år efter år så är det likadant. Så det är verkligen ingen fluk. Alltså, vinner Barry Trotts den här serien som han kanske gör nu mot Boston. Nu har han vunnit 11 av sina 13 senaste slutspelserier som han har coachat, inklusive Washington. Det är ju ett otroligt facit för en coach.
Medan Toronto har väldigt bra Corsi, eller hur?
Ja, ofta. Nej, men så att man måste verkligen ge det till Trotts att... Han vet vad han håller på med. Det är inget snack om saker.
Ja. Det blir väldigt spännande. Allting är spännande nu. Ju längre man kommer i slutspel, desto tyngre blir allting.
Ja, så är det.
Och ikväll då, denna tisdag kväll, så kommer det 2 otroligt viktiga matcher till. Där det börjar verkligen... Allting dras till sin spets i de 2 återstående serierna vi har. Och först och främst då så är det ditt Tampa som har chansen att slå ut Carolina i Raleigh ikväll. Efter ett längre uppehåll än de flesta. Det var 2 dagar mellan de här matcherna.
Ja.
Och det förstår man inte riktigt. Men det är väl för att det kanske är en det är inte så att det är precis långt mellan Raleigh och Tampa. Det tar ju mindre än en timme att flyga mellan.
Ja, verkligen.
Medan andra får... flyga desto längre. Men det kanske är ett privilegium man får som mästare, jag vet inte.
Ja, det tycker jag är fullt välförtjänt. Inga konstigheter.
Ja, det är klart.
Men jag ska erkänna det att jag satt upp igår natt och tänkte att det var dags för Game 5 mellan Tampa och Carolina, att vi ska stänga den här serien nu. Och så började ju aldrig matchen. Och så förstod jag att nej, de hade fått alltså en extra. Så. Ja, jag bara utgick från att jag har inte ens kollat schemat. Jag bara tänkte, det är klart att matchen ska vara i natt. Men det fick jag så ytterligare ändå.
Ja, nej, så det blir nu det. Tampa, Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning. Tampa leder med 3-1 efter matcherna i Amalie Arena. Och ja, Victor Hedman sa efter senaste segern att nu är vi i samma läge som mot Florida. Då utnyttjade vi inte den här chansen. Det ska vi göra nu. Man ska avsluta så fort man kan.
Ja. Fråga Toronto.
Men det blir inte lätt i PNC Arena.
Nej, för av alla fanatiska stämningar vi har sett nu när det har släppts in publik så PNC Arena är faktiskt inte mycket sämre alltså.
Nej,
det blir det ett ruggigt drag också.
Men det är ju återigen, det har vi varit inne på hela tiden med Tampa, även mot Florida, att deras rutin, deras erfarenhet och den kyla som de har fått av den erfarenheten i de största ögonblicken, den avgör hela tiden till Tampas fördel.
Ja, precis. För att, ja, jag kan ändå hålla med om det. Jag gillar inte att jinxa och prata om det här viset på Tampa. Och vi är så,
ja, men nu får du lov att vara professionell här.
Ja, nu får jag vara lite faktiskt objektiv här. Men ja. Och se det nyktert. Ja. Men absolut, så är det ju. Det har de visat i den här serien. Exempelvis i Game 4 då i Tampa när Carolina leder med 4-2 i andra perioden. Och har chansen att liksom sno tillbaka båda borta matcherna och åka hem till PNC Arena med 2-2 i matcher och plötsligt liksom är det jämnt igen. På bara några minuter så slarvar man bort det och torskar med 6-4.
Det var ju en exceptionellt konstig match i den här serien.
Visserligen.
I 3 matcher hade vi beskrivit det som, och nu är det schackpjäs och det är Queen's Gambit och de listiga och strategiska och den som är smartast. Så plötsligt kommer andra perioden i lördags och det bara exploderar i mål och händelser och fram och tillbaka, så hej och hopp.
Ja, det är nästan svårt att analysera någonting ifrån, men samtidigt så var det också just det här Tamparutinen som kom fram lite grann, och sånt som Nikita Kucherov som bara tar tag i matchen.
Ja.
På ett sätt som man kanske inte gjorde för 4-5 år sedan. Kanske inte i Columbus-serien heller för 2019 om man vill påpeka det. Men det är ju lite klatscher av över Kucherov numera.
Ja, och det är över hela laget att de hamnar i 2-målsunderläge. Det rör dem inte i ryggen. Liksom. De blinkar inte, det blir inte nervösa, det blir ingenting. De bara fortsätter.
Ja. Ja. Och jag, alltså när vi nämnde Kutjerov så måste jag bara, jag kom att tänka på det lite själv. Så här att egentligen borde man ju, alltså Kutjerov borde ha ännu högre status i Tampa. Nu pratar jag inte bara generellt i ligan, utan jag menar i Tampa liksom, hur viktig Kutjerov är för laget. Han är, alltså nu missar de hela grundserien då. Och de gick till slutspel ändå. Så det är liksom, de har ju så många komponenter. Men bortsett från den här grundserien då, så har han vunnit interna grundserien i poängligan för Tampa 5 år i rad. Sen han debuterade i Tampa 2013 så har han gjort 67 poäng fler än någon annan i laget. Och om man räknar slutspel så är det faktiskt så att han har gjort 26 poäng fler än någon annan i hela NHL sen han debuterade i ligan 2013. Han är 26 poäng före tvåan Sidney Crosby. Alltså Kutjerovs siffror.
Ja, han borde inte bara ha högre status i Tampa, han borde ha högre status i hockeyvärlden. Alltså han är ju, när han är som bäst, då är han på samma nivå som McDavid, McKinnon, Matthews. Han är ju en av dem. Han är en av de yttersta elitskiktet av superstars. Ja. Det är dags att slå fast det bara.
Ja, det är ingen snack. Precis, det är verkligen. Hans 128 poäng säsongen 18-19, det är den bästa siffran på hela 2000-talet. Nu skulle ju McDavid förmodligen ha slått den i år, men ändå. Det är den nivån liksom. Men samtidigt, alltså apropå statusen i Tampa, så liksom samtidigt så här, ja men Vasilevskiy, det är klart han är, man kan argumentera för honom också, nominerad till Vezina Trophy nu för fjärde året i rad. Otroligt viktig för Tampa och rädda dem ibland också när det blir lite för mycket Hawaii-hockey. Liksom. När det blir lite för svängigt som det kan tendera att bli vissa gånger i Tampa. Och så här, Hedman, menar, för hans del är det femte året i rad han är nominerad till, eller får vi se då imorgon då, om han nomineras. Ja. Nu är jag bara utgå från att Hedman får en Norris-nominering. Men,
ja, det tror jag du kan vara ganska lugn för.
Ja, exakt. I så fall är det femte året i rad han får det. Han vann ju Conn Smythe i bubblan. Och det finns ju ett ordspråk som Cooper etablerat i Tampa, att liksom att as heady goes, we go. Att han, det är, alltså hans humör, hans spel, det är vägvisaren för hur det går för Tampa Bay som lag. Och då är man ju rätt viktig också. Liksom. Och sen har vi inte ens nämnt Braden Point, som brukar göra många av de matchavgörande målen och kliva fram när det betyder som mest. Och så har de ju ett face of the franchise också med ett C på bröstet i Steven Stamkos. Så att det är liksom, de har så många bra spelare i alla lagdelar, så därför kanske det är kanske det som hämmar lite Kutjerov. Alltså man kollar på hans siffror så borde han vara given nummer ett, men de har så många andra viktiga komponenter så att det är svårt att riktigt stiga fram som den stora stjärnan i Tampa.
Ja.
I den konkurrensen.
Ja. Ja. De för första gången och kanske under hela Brindamore-eran så kan man se viss frustration hos Carolina emellanåt.
Ja.
De får inte ut det de tror att de ska få ut av sin typ av spel, och ibland så får de äta egen medicin också. För att Tampa kan tajta till. Tampa kan göra det här på flera olika vis.
Jo, Tampa lär sig det här defensiva nu också.
Ja, de kan spela ut det, men de kan ju också stänga ner totalt och störa med samma slags forechecking. Samtidigt Carolina är jävligt bra. Det blir inte det minsta förvånande om de vinner ikväll.
Nej, precis. Och faktum är att ska man liksom koka ihop de här fyra matcherna och komma fram till vad den största skillnaden har varit, så är det ju trots allt powerplay. För kollar vi 5-5 så står det 6-6 i mål. Carolina har en liten fördel när det kommer till skott och sådär. Så att de hänger ju verkligen bra med Tampa och nästan förspelet under längre stunder i 5-5-spelet. Men när det kommer till powerplay, då är det här som alltså, du har nämnt som ett av de bästa powerplayen i modern tid. Kanske i NHL-historien. 41% är de hittills. De har gjort 14 mål på 44 minuter i powerplay. Det är ett mål var tredje minut ungefär. Att jämföra med Carolina som behöver 9 minuter per mål. Liksom. Alltså att göra mål var tredje minut du är en man med på banan. Det är ju ett ruskigt tempo.
Ja, man ska inte dricka saltsyra. Man ska inte hoppa in till björnarna i Orsa. Och man ska inte låta Jonathan Ekeliv köra bil. Och man ska inte låta Tampa få powerplay. Det är på den nivån.
Ja, precis. Det är sant. Och då är det alltså Carolina som normalt sett under Brad Brindamore har haft ett otroligt starkt boxplay. Och de själva har ju kallat det för sitt powerkill. För att de har varit så bra i boxplay. Men inte ens de lyckas stoppa det här Tampa-pepet.
sen tog han ju för en gångs skull ett beslut som man kliar sig i huvudet av efteråt med facit i hand, Brindamore. Mm. Och det var att han plötsligt slängde in Mrazek i fjärde matchen. Och det,
ja,
det började
hur... Han stod ju faktiskt segermatchen. Så efter de två hemmatorskarna så kastade han in Mrazek.
Ja, just det. Just. Mm. Ja. Ja, men det vart ju inget bra alls i Game 4. Det började bra, men sen så var det godnatt.
Ja.
Och jag skulle tippa att Ned är tillbaka ikväll.
Ja, jag utgår från att han får vakta kassen igen också. För det är en sån käpphäst som du och jag återkommer till i varje slutspel. Att, visst, ibland kan det funka. Till exempel Islanders har varvat lite mellan Varlamov och Sorokin. Ja. Men i normala fall så att börja hatta med keeprarna, det är... Ja, då blir det som för mig i mina tips att jag hattar och dumstruten högt på happa. Liksom. Det går inte.
Ja. 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 Ja, om de kan hålla sig från utvisningsbåset tillräckligt mycket, då har Carolina en bra chans att ta det till game 6. Men jag och Tampa vinner den här serien. Det känner jag mig övertygad om.
Oj då. Och nu återgår jag till mitt vanliga och säger plötsligt ingenting igen.
Mm. Okej. Okay. Mm. Vi har en serie kvar och då är det ju så att där står det oväntat, hade vi sagt åtminstone för en vecka sedan, 2-2 mellan Colorado och Vegas. Ja. För det var ju så att Colorado vann de två första hemmamatcherna i Denver och då hade sex raka började se oslagbara ut.
Ja,
men sen kom de till T-Mobile här i Mojaveöknen och var inte alls oslagbara. Utan nej. Vegas vann två gånger om. Och framförallt, ja, de övertygade enormt i de två matcherna, tyckte jag. Golden Knights.
Ja, verkligen. Alltså, precis, för senast vi pratades vid, då hade en match hunnit spelas i den här serien. Och det var den där 7-1-krossen från Colorado mot Vegas. Ja. Där det var, alltså det var ju sån slakt som man inte hade förstått att Vegas kunde bli så slaktade. Faktiskt. Och det kändes ju som att Colorado kommer vinna Stanley Cup. Men sen så som du säger... Det var, jag tyckte faktiskt Vegas direkt gjorde en bra match i Game 2 i Denver. Och mycket
ja, det var kunnat, mycket, mycket, mycket bättre. Ja, absolut.
Faktiskt hade kunnat vinna den. Det blev ju overtime där. Och sen så med matcherna i Vegas. Det blev bara 3-2 i första när de vände och sen 5-1 i andra matchen. Men totalt sett kändes det som en kross i båda matcherna spelmässigt.
Ja, det intressanta är att de fick Colorado se ganska ordinära ut. Det såg inte ut som sitt vanliga jag och de lyckades tämja landskogskedjan. Den var en pretty much en non-factor.
Verkligen.
Det märktes när Mikko Rantanen drog på sitt ruska skott i game 3. Men sen var det ju enormt vad de tog bort dem. Och det är ju, vi har diskuterat, framförallt har du understrykit att du tycker inte att Vegas har tillräckligt bra centrar. Men Chandler Stevenson.
Ja.
Och den kedjan som ju är ett offensivt vapen i vanliga fall, det är ju de som har tagit bort dem.
Ja, alltså sen Game 2 så har ju de matchats mot den kedjan och de har ju slående statistik. Alltså de är ju... Ja, de är ju...
Det är Stone, Pacioretty och den store Stevenson som har neutraliserat dem.
Ja, precis.
Och då kan man ju tänka, ja men... hämmas inte deras offensiv då? Jo, lite, men då har de istället sin ursprungskedja med Carlson, Marchessault och Smith som går in och producerar istället.
Och Marchessault har ju hattrick till exempel i Game 4 då.
Ja, det är lite kul. Den här kedjan har ju varit en konstant sedan 2017, sedan de klev in i ligan.
Precis, det har hänt mycket i laget sedan det där Stanley Cup-finallaget som var först ut, men just den kedjan, den är fortfarande intakt så här, fyra år senare.
Vi gillar lera ihop, säger Carlson. Han är inte de stora. Stora ordens man precis, men ja, vi gillar att lira upp. Vi gillar att lira fort.
Ja, det får man säga. Jag tycker typiskt, alltså vilken press de sätter, vilken forecheck de har haft i de här hemmamatcherna. Och jag tycker verkligen, alltså om man ska försöka imitera kommentator ungefär hur kan låta ett Vegas anfall, så hur de bara kastar in puckar mot mål när de har övervunnit den. Och folk på mål och allt möjligt på mål. Liksom det är så här, it's Marcy Show, and oh, it's Grubba with the sing, oh, it's Riley Smith, and oh, it's Wild Bill, oh, it's a scores, it's scores. Liksom. Det bara öser på liksom.
Ja, ja de irrar ju omkring där något helt otroligt. Och det är så lätt att det händer som för Nemet där i andra.
Ja.
Om man inte
han liksom instängd.
Ja, och slår man bara väg pucken, då är det en Vegas-jävel som kommer och tar den.
Precis, precis. Alltså det... Ja, det såg taffligt ut av Nemeth, men samtidigt blev han ju rejält stressad. Han trodde att han hade tid bakom mål. Där kommer en Vegas-spelare full fart. Han vände sig om. Puff, kommer en Vegas-spelare också. Han bara tappar pucken. Och, liksom. Ja. Och han kastar sig och tror att det redan är mål. Och sen så när han reser sig upp, då blir det mål igen. För det första visar sig inte vara mål, men det blir mål ändå. För att det är Vegas som bara öser på.
Ja, ruskigt. Nu tenderar det väl att bli... Ska bli annorlunda när de är på hemmaplan Colorado. För då kan Bednar matcha bättre.
Ja.
Och till att de men som du sa, game 2, de här tendenserna började synas redan då, så att det är, när de åker härifrån så det känns som Avalanche är i lite trubbel.
Ja, jag känner det att jag är imponerad av Peter Boer, hur han har lyckats vrida den här serien till Vegas fördel, för jag tycker också att det är lite coachseger och att den här forechecken, den gillar ju Vegas att spela med, men den har varit enormt tydlig i den här serien. Jag tror också att det har lite med att göra hemma publiken. Vilket tryck det var, vilken energi de får av det.
Vi ska komma till det. Men ja, du har helt rätt i det där. De Boer har varit bästa coachen hittills. Och Bednar har fått brutal kritik i Denver Post. Ja. Deras krönikör hoppar på honom att först att han såg att spelarna sina stjärnor efter tredje matchen då.
Ja.
Att han kastade dem under bussen med dem och sen har inget svar på det här. Han måste komma på något för att ändra taktiken på något vis, för fortsätter så här då kommer Avalanche åka ur.
Ja,
och
de
tror inte att han har något i bakfickan.
Nej, för Colorado har kunnat spela på samma sätt ungefär hela året och de har ju så otroligt skickliga backar, så att det är svårt att stressa en Gerard eller en McCarr eller en Demon Taves liksom. Men
ändå gjorde Vegas det.
Ja, precis. Alltså för att Vegas märkte ju i game one att ligger man inte på de här killarna, om de får komma rättvända i uppspelen och Colorado kan spela sin transition hockey liksom, då kan ju de slå otroliga passningar och öppna upp spelet och riva upp sår i Vegas försvaret, men sätter man press direkt liksom, så att de inte hinner vända upp när Colorado tvingas spela enkelt istället, ja, då är de sårbara, för att Colorado gillar inte att spela enkelt. En sån som McCarr, han gillar inte bara att slå en sarg ut liksom, när han är pressad. Då måste han hitta på något roligt istället, för att det är så, han vill vara konstruktiv. Men då kan det bli pannkaka istället också. Och vi har ju sett hur Vegas gång på gång har lyckats checka fast Colorado trots att det är väldigt kompetenta spelare med Avalanche tröja på isen. Liksom.
Ja, ja, och några sekvenser under matcherna fick han också kritik för Ben, att han såg så okontrollerad ut i båset och var så jävla arg och skrek så att han var helt hes.
Ja, det är inte likt honom.
Nej.
Han brukar vara lugnet själv.
Mm. Precis, och man har ju bilden av att han har ett självspelande piano liksom, att han för det mesta inte behöver göra så mycket.
Mm.
Och nu när det kommer kanske an på honom så blir det lite stressat.
Ja, för det är verkligen så. Nu tittar man på Colorado och liksom ser att det är deras tur i schackspelet, eller man ska säga. Det är de som måste svara nu. För att det fortsätter det så här, att Vegas får spela på samma sätt och Colorado inte liksom kontrar och ändrar på någonting här nu, då kommer ju Vegas vinna den här serien. Trots Colorados fantastiska lagbygge.
Ja, ja, det är verkligen så det känns. Och här i Vegas då så är det ju, börjar ju febern stiga nu. Alltså, det är ett enormt tryck kring Golden Knights igen. Det är väldiga 2018 vibbar här. Och stämningen som du var inne på i Team Mobile. Ja. Det är svårt att sätta finger på skillnaden på stämning i olika hallar. Men det är ju, om man tar Colosseum då, på Long Island, så är det ju mer, det är mer aggressivt där. Och det är otäckare för motståndarlagen, men det där rytandet vi har pratat om.
Ja,
det är ju liksom en mer fientlig hall där.
Jag tycker den arenan påminner lite grann om Hovet. Och nu visar så stämningen där när Djurgården är någon viktig slutspelsmatch.
Ja, precis. Ja, det är nog obehagligare för motståndarlagen. Det tror jag.
Mm.
Nashville är mer, det är party också, men det är mer liksom sväng. Det är mer taktfast country honky tonk sväng där liksom. Det är väldigt roligt också.
Det känns som att det är lite promille i blodet också.
Ja, men det är det ju här också.
Ja, nej, det kan man ju för sig tänka sig. Ja.
Glädjeruset här ute är så jävla speciellt, alltså så, sista 10 minuterna i söndags när Marcus hade gjort sitt hattrick, och det regnade ju kepsar i 5 minuter, det tog ju lång tid som helst innan de var klara med det.
Ja.
Och sen var det som party återstående delen av matchen, Och det är så här, liksom, det blir Vegas show av alltihop. Och jag kan tänka mig att riktiga hockeypuritaner, de måste hata det. De tycker att man ska stå och frysa i Calgary. Annars ja. Är det ju ingenting. Mm. Men här är det liksom, diskjockeyn pumpar på med publikfriande musik hela tiden. Och alla står och dansar och skrattar. Alltså när de zoomar in folk på läktarna, man rycks med och bara sitter och garvar.
Ja, jag såg faktiskt i bloggen att du, när du liksom... När det är något speciellt, då kan ju du reagera med ett oj, voj. Liksom.
Ja.
Men det här var inte bara oj, voj, utan jag såg att det var oj, fucking voj.
Ja.
Faktiskt, ja. Sista minuten. Ja, det
var det. Ja. Ja, det var det. Och de gör vågen grejer.
Ja, ja det är inte något som hockeypuritanerna gillar heller.
Nej, det var länge sedan jag såg en spontan vågen, men den rullade gång på gång.
Ja.
Ja, så att, på det sättet är det ju väldigt roligt om Vegas går vidare, att vi fortsätta ha de här veritabla folkfesterna här.
Montreal med sin historia mot Vegas födda 2017. Det blir en clash liksom, på många sätt.
Mm. Och herregud, vad Montreal-fans kommer att hata Vegas då.
Ja, så kommer
plastlaget.
Ja, oj, oj, oj. Oj, fucking boy, faktiskt. Ja.
Max Pacioretty mot sig.
Just det, dessutom. Oj, oj. Ja.
Ja, men... Nu spelas ju det, och jag är i Vegas. Egentligen borde jag väl springa iväg på något sånt här watch party, för det är watch parties över hela valleyn här.
Ja.
Såklart ikväll. Men jag ska ju sitta och blogga, såklart.
Ja, just det. Du sitter i sitter där vid resorten och öppnar, ja, du kanske att du sitter trots allt inne kanske.
Ja,
det gör jag. Lyfter inte ut hela burken.
Ja. Och springa ut någonstans och liksom dricka öl med de andra, men man måste plikten för allt.
Ja, det tackar bloggläsarna för.
Så är det. Det är mitt motto, mitt livsmotto. Plikten för allt.
Det ser man alltså. Det är lätt verkligen som kvarnsveden.
Kvarns? Ja, det kan man säga. Ja. Men du, vi har ju... Det hände inte så mycket annat utanför det här. Men vi har haft några grejer. Vi hade draftlotteriet till exempel.
Ja, just det. Och det var ju inte så förvånande att Buffalo tog hem det nu när Taylor Hall har spelat där den här säsongen. Är det någonting han är bra på så i alla fall att se till att hans bottenlag vinner draftlotteriet?
Ja, men de har ju medvetet gjort det mindre dramatiskt, så det är svårare att tappa. Man har en större fördel som ju sämre man är.
Just det. Men det var blott tredje gången tror jag sen 2010 som laget som sluta sist faktiskt vann draftlotteriet, så det är inte så vanligt.
Nej, men det ska ju bli lättare nu då.
Ja.
Ja. Men som jag har förstått, det där är ju avdelningen jag inte hänger med så väldigt bra i. Men att det inte är någon, det finns inget, det är bra bredd på den här draftgenerationen, men det är ingen, vi har ingen given etta i år.
Nej, precis. Så är det något år man liksom ska vinna draftlotteriet så kanske inte just detta, utan snarare nästa år och nästnästa. Det kommer väldigt bra drafter som så väntar här, och i fjol så var det ju en väldigt hypling Lafreniere och sådär. Men just i år är den som det är mest hype kring och som är väl mest unison etta är ju Owen Power som vi såg i hockey-VM här, vinna guld med Kanada och faktiskt sticka ut hyfsat mycket. Men det är ändå inte riktigt den här solklara, det är ingen generational talent som draft ett och brukar vara.
Vänta, nu ska jag ta, och nu är vi i slutet av den här blå, nu ska jag gå ut en sväng.
Nu ska du ut.
På verandan.
Nu får vi följa med ut i solljuset och bli lite bruna här.
Ja, nu är vi ute. Lite fåglar.
Där hörde vi verandastolen.
Ja.
Just det.
Ja, nu blåser inte så mycket.
Nej, det här var ju trevligt. Lugnt och skönt.
Hörs det att jag bytte miljö?
Ja, nog hör man väl lite fågelkvitter eller något slags utomhusbrus på något sätt.
Ja,
det gör man ju. Det låter tropiskt.
Ja, det är det också.
Ja.
Det är inte tropiskt, det är öken.
Ja, det är sant.
Det är två skilda saker, det blir ingen fukt här. Det är hett som satan, men som de alltid säger här ute, it's a dry heat.
Ja, just det.
Slipper fukten.
Just det. Vad är det för temperatur ungefär?
Ja, förra veckan var det mer. Då var det 42-43 grader. Det var rekord för så tidigt i juni.
Oj, oj, oj. Ja.
Nu får vi nöja oss med 36-37.
Ja, det var ju ganska lugnt och behagligt då.
Mm.
37 grader är ingenting.
Nej, men finns det något mer sämre än draft? Nej.
Nej, vi tror väl på Owen Power och vi kan väl konstatera att, eller vi får se vem som går detta, men vi kan konstatera att Seattle fick ju faktiskt andra valet jämfört med Vegas som fick fjärde valet sitt år när de klev in. Och sen så, ja, det får vi prata mer om när det börjar närma sig, men vi har väl två svenskar som vi tror kommer gå topp 10.
William Eklund.
William Eklund och från Djurgården då, och sen så Simon Edvinsson, storväxtback från Frölunda, som många tror går topp 10 också.
Edvinsson. Man kan höra det i amerikanska kommentatorer.
Ja, det kan man tänka sig.
Edvinsson.
Nu har man faktiskt en liten vindpust smita förbi.
Men nu klarar vi det här.
Det klarar vi. Ja, visst.
Vi ska bara avsluta.
Vi måste ha lite fläkt också när vi känner värmen.
Ja. En rolig liten pikant detalj i under själva lotteriet var att general managers var ju inzoomade och satt, eller de satt vid, det var ett Zoom-konferens helt enkelt.
Ja.
Och Jim Neal i Dallas såg väldigt rolig ut när han fick beskedet och bara, jaha. Man drog ur lurarna och grimaserade och gick därifrån.
Ja, men det är härligt ändå.
Ja.
Genuint.
Verkligen. Ja. Men du nämnde, det måste jag faktiskt nämna, du nämnde ju att Kanada vann VM.
Mm.
Och det säger inte så lite att ändå så var man tvungen, information om det på kanadensiska sportsajter fick man scrolla långt ner för att hitta att Kanada var världsmästare.
Ja.
Och det är hockeyns hemland, det är ju för tragiskt alltså. Man tycker att någonting måste göras för att stärka VM-statusen och se till att världsmästerskapet inte krockar med den största ligans slutspel, som är så oerhört mycket större här än vad VM.
Ja, nej, men det är ju så. Det där är ju en jättestor fråga som man kan diskutera länge, och liksom, ta vilken annan sport som helst. VM är ju liksom, VM och OS är ju det största. VM har ju i princip samma status, men i hockeyns fall så är det, skickar Kanada ett F-lag.
Ja.
Sverige skickar väl i princip ett C-lag.
Ja, jag kom på en annan sport som har samma problem, är ju basket. Basket-VM är ju ingenting eftersom största ligan inte är med.
Nej, men det har ju att göra just med när nordamerikansk struktur kolliderar med europeiska intressen, för att ja, det kommer ju aldrig bli någonting så länge NHL är mycket större än IHF, och NHL kommer med sina miljardärägare kommer aldrig skicka sina extremt välavlönade spelare mitt i en säsong till IHFs liksom grejer som de inte tjänar en dollar på. Så att
nej, vill de ha VM för de lägger det i månadsskiftet augusti-september.
Ja. Eller så är det liksom, det kan man ju tycka tyvärr på ett sätt, eller så måste liksom NHL få mer, ja, man måste låta NHL få styra mer, ungefär som när det är World Cup.
Ja, så vill ju inte IHF heller.
Nej, det vill de verkligen inte, och de har ju problem med OS, är ju alltid en problematik med NHL-spelare just av den anledningen också. Så att det är ju pengarna där, som vart pengarna ska landa någonstans, som är det stora problemet, och NHL har ju störst makt liksom.
Ja, det är i alla fall, jag tyckte det var talande. Jag gick in och letade på både Toronto-sajten och på nationella sajter. Det var ju nästan ingenting.
Nej. Nej. Men apropå VM då, så får vi ju konstatera, vilket jag tycker är intressant i NHL-synpunkt, att ja, de började ju uselt, Kanada, i världsmästerskapet som alla har koll på. Och sen så blev det ju nästan ett mini-Miracle on Ice när de vände på alltihopa och gick och vann hela turneringen. Med Jared Gallant som tränare, som nu känns ju, ja, först var det ett uselt skyltfönster för honom nu när han ska söka ett nytt jobb. Men nu blev det ju det ultimata skyltfönstret för honom. Nu har han ju verkligen stärkt sitt värde, och mycket talar ju för att han kommer bli New York Rangers nästa coach.
Ja, nu går jag in igen.
Nu går du in.
Ja. Ja, jag tror de säger nu att det är bara en fråga om, inte if utan when, Rangers meddelat Gallant till ny coachen.
Just det, jag såg att Darren Drager sa att om inte Gerard Gallant, om han från Gallants sida, om inte han tackade ja till New York Rangers, då skulle Darren Drager bli gobsmacked.
Ja, men samtidigt, jag avslutar bara där, de som är där och som åker och spelar VM, de vill ju såklart vinna.
Liksom.
Det blir ju, det, så blir det ju.
Ja.
Ja, i övrigt har vi fortfarande många lag utan coach.
Ja.
Det har inte liksom rört sig så mycket på den fronten.
Nej. Men det kommer lite mer uppgifter om intervjuer och sådär, och vilka som kan vara aktuella för vissa jobb. Och det som vi vill få nämna här är NHL-podden, som ett av de mest intressanta namnen som ploppat upp igen. Det är ju faktiskt Rickard Grönborg som då ska bli intervjuad för, ja, headcoach-positionen i Buffalo Sabres.
Ja. Ja, det vore ju sensationellt och det vore jävligt roligt, tycker jag.
Ja.
Och det vore säkert, det skulle ju vara väldigt bra för svenskarna där, inte minst Rasmus.
Ja,
som känner Grönborg bra.
Precis.
Och skulle trivas som fisken med en svensk coach.
Precis, och Grönborg som dessutom är mer backcoach än forwardsinriktad. Liksom. Han har ju varit backcoach i Tre Kronor innan han blev huvudansvarig också. Så att han skulle säkert vilja jobba med Rasmus Dahlin och vice versa. Men ja, sen vet jag inte, man kan se det på olika sätt. Alltså, på ett sätt kanske Buffalo liksom är en bra chans för Grönborg att komma in i. Liksom. Och samtidigt vill man kanske inte ha att göra med Pegulas och den... Det är kaoset som varje tränare måste handskas med i den klubben. Men
nej.
Det kanske är de som skulle kunna i det här läget. Med tanke på att de ändå har testat allting och inget har funkat, så kanske det är en sån klubb som skulle kunna tänka utanför boxen då och plocka in en europeisk tränare till slut.
Ja, för som de har ju minst sagt experimenterat. De hade ju en europeisk coach i princip. Med
Kruger.
Ja, det var ju inget bra.
Nej. Så det kanske blir en Bruce Boudreau eller något sånt där som, om nu han vill dit. Men det kanske blir ett mer etablerat namn igen.
Ja, vi får se. Awards-namnen har börjat regna in också. Vi har till exempel Vesina och Selke och Lady Bing har presenterats.
Ja, det kommer. Masterson kommer idag också, såg jag.
Ja, Oskar Lindblom är nominerad och tror jag kommer att vinna det.
Ja. Ja, det
blir väl spännande nu om då han är Norris kommer.
Ja, precis. Om Hedman är nominerad. Det är ju överhuvudtaget ett svårt Norris-år med liksom flera olika kandidater och många som har olika argument. Det finns, ja, det är samma sak där som heller på som vi sa om draft detta år. Vem går egentligen först? Det är lite liknande med Norris där, att ingen så solklar etta som det brukar.
Nej. Ja.
Men det är väl ja, Adam Fox.
Jag tror att Adam Fox och Hedman är givna. Och sen är det väldigt... Cale Makar hade varit given om han hade spelat mer. Men han var borta lite för mycket, tror jag.
Ja.
Så det finns väldigt gott om kandidater i övrigt.
Ja. Jag vill lämna ett till tränarna förresten när vi nämnde där. Som har lite anknytning till VM. Onekligen också i finallaget. Den här gången på den förlorande sidan Finland. Alltså Jukka Jallonen som har gjort det så bra där i finsk landslagstränare när de gjorde sitt Miracle on Ice 2019 och gick och vann hela turneringen där med, när det faktiskt var ganska mycket NHL-spelare i de andra laget. Sverige hade ju ett väldigt namnstarkt lag och de slog ut ett otroligt namnstarkt Ryssland och de slog ut ett ännu mer namnstarkt Kanada också på vägen till det VM-guldet med ett inte så namnstarkt Finland. Så att, och Jukka Jalonen har ju pratat om att han har ju klagat på mer högljutt än till exempel Grönborg att det inte kom igen. Jag vill till NHL och våga anlita en europeisk coach. Och han har hållit tränarkurser i Nordamerika och sånt där. Så han har verkligen visat att han vill dit. Och ja, så han börjar liksom också nämnas lite här nu som kanske att han faktiskt skulle kunna vara ett namn för ett tränarjobb i NHL. Och Jarmo Kekkeläinen, finske general manager i Columbus, sa till någon finsk tidning här i veckan också att ja, han är faktiskt ett alternativ för oss. Kanske snarare som assisterande i så fall, men att komma över till Nordamerika nu i alla fall.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, men det var väl det här det.
Ja, men det var väl det här det faktiskt. Jag kände att jag blev lite hes i halsen. Jag skulle behöva fylla på med någonting. Jag säger bara vatten. Det säger jag faktiskt. Men det skulle jag nog behöva fylla på glaset.
Det var ju frågor om det. För 2 veckor sedan var du ju skadad. Hur är det med din upper body?
Ja, precis. Min upper body, det är ju alltså en tumskada kan jag avslöja. Ja, det avslöjar vi det ändå. Nej, men den är fortfarande inte helt
är det sant?
Läkt. Nej, det har gått lång tid men det är fortfarande lite irriterat och sådär. Men jag har det sen någon dag tillbaka har jag slutat med att plåstra om mig i alla fall.
Så när det blir exit-intervju, då kan du ju avslöja att jag spelade skadad.
Ja, precis. Jag har ju faktiskt... ja, jag har varit ganska rejält... nej, det ska jag inte säga. Jag tror inte jättemånga skulle klaga på en litet sår i tummen här i NHL-slutspelet. Men en liten upper body har jag i alla fall dragits med. Mm-hmm. Så är det igår.
En annan sak som måste tas upp här, som jag får ständiga påstötningar om i bloggen. Ja. Varför kan inte Jonathan Ekeliv ibland komma in och lägga några kommentarer? Och du säger att du vill inte göra det under Tampas matcher. Det är okej. Okay. Men varför kan du inte göra det annars för?
Ja, men det kanske jag kan... Jag kommer ihåg att jag testade lite för några år sedan. Jag kanske får göra det igen då. Jag vet inte riktigt varför. Framförallt har det med Tampas match att göra.
Det respekterar vi. Men ja. De spelar inte varje kväll precis.
Nej, precis. Så att jag kan... Ja, jag hör vad ni säger.
Det är något konstigt motstånd här, vi förstår inte.
Nej, precis. Jag hör vad ni säger och rätt vad det är så kommer ondskan att visa sig.
Du vill
sig.
Inte nedlåta det till min blogg, är det så?
Nej, så är det inte, men rätt vad det är, vet du. Den som väntar på något gott.
Ja, vi väntar väldigt länge nu och tycker det kommer bli jättegott.
Okej. Okay. Ja. Men så värst länge behöver ni inte vänta till nästa podd i alla fall.
Nej, vi måste ju komma rätt snabbt och tippa semifinalerna också.
Just det. Så vi återkommer med avsnitt 332 relativt snart. Och då är vi framme i andra, alltså i semifinalen helt plötsligt.
Ja.
Då är det verkligen hett. Ja.
Men då säger vi så. Ja. Nu ska jag gå till Polen.
Ja, det önskar jag att jag kunde göra också. Men jag ska i alla fall snart få se Tampa igen.
Ja, du ska
några
ju
timmar.
Oj.
Ja. Så jag kanske ska vika strumpa eller sånt där jag brukar göra innan Tampa matcher för att liksom, få rätt mindset.
Ja. Men, lycka till med det, hörde du.
Tack så mycket. Och tack alla som lyssnar på oss och på återhörande snart igen.
Yes. Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.